Magari. Devo fumare che mi devo scoprire il cerchino tra le serie.
Sì.
Ti sto per scoprire la
Tan lascia e spiega un testo col fado sul pedagogico. E come dirsi i tuoi foreldra sono interessati av skolan just för sina barn. Det är ett stigande intresse från föräldrarnas sida. I de skolor vi har är det i allmänhet mycket långa listor på människor som vill ha sina barn i skolan. Långt fler än vi kan ta emot. Ett annat lärare som arbetar inom grundskolan och i synnerhet lärarkandidater. Förskollärare och andra. Det är en alldeles speciell grupp av sådana som studerar vid våra lärarhögskolor och som är lärare vid flera av våra lärarhögskolor som allt mer har börjat rikta sitt intresse. Det innebär att de två skolor vi har, särskilt då Kristofferskolan i Stockholm, skolan i Göteborg, Waldorfskolan i Järna och vårt seminarium i Järna, mer och mer får mer och mer besökare. Så att vi ibland har det intrycket att vi delvis för närvarande fungerar som en slags demonstrationsskola för Waldorfskolan. Det är väldigt roligt att ha den här kontakten, men ibland är den lite jobbig och går, ja, det är nästan inte alltid att man klarar det. Om jag får bara tala om för er att på seminariet ute i Järna räknar vi med att under det här året var fast alltså anmälda besök och 5000 människor alltid, synnerhet är det då lärare och lärarkandidater från hela landet. En annan intresse som är för oss väldigt intressant är intresset från skolmyndigheternas sida. Från skolöverstyrelsen, folk och nu mer och mer raketter också från olika skolstyrelser i landet som börjar rikta uppmärksamheten mot pedagogiken. Det här intresset från skolmyndigheternas sida, det har fått en väldig stöd kan man säga framåt igenom den utvärdering av Kristofferskolans pedagogik som skolöverstyrelsen har låtit göra, och de har ju då givit uppdraget åt en forskargrupp från Uppsala under ledning av professor Ahlström att utvärdera de pedagogiska erfarenheterna i Kristofferskolan. Det är ju nämligen så att det är den skolan som erhåller stöd från stat och kommun och fick det stödet därför att man menade att man så småningom skulle kunna kanske hämta fram en eller annan erfarenhet som kunde vara värdefull för det allmänna skolväsendet i Stockholmsskolan. Nu har den utvärderingen skett. Den ägde rum förra hösten och in på nyåret förra året och den har resulterat i de här två stora luntorna av iakttagelser ifrån Kristofferskolan. Man kan verkligen säga att den här forskargruppen har bemödat sig oerhört sakligt och ingående att ta reda på och få en bild av pedagogiken från alla möjliga aspekter. Pedagogiska aspekter, sociala aspekter, ekonomiska aspekter. Frågan om föräldrar, vilka kategorier från de goda samhällsklasserna föräldrarna kommer, vad ungdomarna gör efter skolan och så vidare och så vidare. Intervjuer och allt möjligt. Alltså, verkligen omfattande arbete i det. Och det är mycket intressant. För oss som arbetar inom Waldorfpedagogiken är det naturligtvis, och vi anar ni säkert vad det är, en stor spänning som vi väntade att få ta del av det här resultatet. Och det har fyllt oss med stor beundran för den här forskargruppen som så verkligen sakligt har arbetat och lyssnat sig fram och gjort sina iakttagelser. Å andra sidan kan vi då inte heller underlåta oss att glädja oss åt att resultatet har blivit så positivt som det har blivit. i många avseenden är det utomordentligt positivt. Ja, man kan säga så här att ett grundomdöme är det att de tar del av en skola som är en 12-årig allmän skola, inte differentierad 12-årig allmän skola. Och de konstaterar att det är en skola som fungerar. Nu är det delvis också deras uppdrag att undersöka i vad mån den här pedagogiken kan ha ett värde och ett intresse för den allmänna skolan. Och det är klart att de då kommer in på en rad tekniska problem som har att göra med den frågan. I slutomdömet kan man fästa sig vid ett par saker. Jag läser de allra sista raderna i, har plockat loss det här bladet, det är det sista bladet här i den här luntan. Och där står det då så här. Viktigare än de speciella förfarandena och teknikerna är synsätten, framför allt element i människosynen och kunskapssynen. Här har kunskapssynen och vandropedagogiken i allmänhet en hel del att ge. Av betydande intresse är också vandropedagogikens grundläggande lärarutbildning och lärarfortbildning. De förtjänar en särskild studie. Nu märker ni det att professor Ahlström och hans vänner här, de sätter sig vid ett par saker och de ägnar dem ett par ganska omfattande kapitel i den här saken. Det handlar då om människosynen och kunskapssynen. Och jag skulle väldigt gärna ikväll vilja dröja till de aspekterna. Men jag är naturligtvis klar över att många av er kanske är pedagoger och har blivit av det, är intresserade. Och ni skulle naturligtvis kanske väldigt snart vilja gå in på de mer praktiska sakerna, just tekniken och sådant. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi dröjer lite grann vid det här som Ahlström karakteriserar som själva människosynen. Då är det det att han konstaterar att bakom den här pedagogiken ligger en utvecklingspsykologi som Rudolf Steiner har utvecklat. Jag antar kanske att många av er vet att den första skolan grundades 1919 och att hela pedagogiken har fått sitt namn kanske lite grann av en tillfällighet. Därför att den första skolan grundades för barnen till arbetarna och tjänstemännen som vände sig till Rudolf Steiner vid cigarettfabriken Waldorf Astoria, cigarettenfabrik i Stuttgart, efter det första världskriget 1919. Rudolf Steiner hade då långt tidigare utvecklat den här utvecklingspsykologin i det han kallade en antroposofi. Och det var nu med ledning av den vissheten, det som har utarbetat där, som människor vände sig till honom och vad de råd i detta pedagogiska sammanhang. Jag kan naturligtvis inte nu i detalj gå in på den här utvecklingspsykologin, men jag skulle vilja göra desto uppmärksamheten till ett par punkter. Helt kort alltså, i anslutning till det som professor Ahlström och hans medarbetare också har riktat uppmärksamheten på. Rudolf Steiner ser nu på den mänskliga biografin. Titta på det lilla barnet före skolåldern, hur det söker att få en erfarenhet och få en kontakt med det som är verkligheten omkring oss. Och konstatera då, som andra psykologer också har gjort, att det lilla barnet har en oerhörd förmåga att liksom lära känna, få del av världen omkring sig genom sin efterhärmningsförmåga. Det lägger den utifrån en ordentligt stor vikt i också för pedagogen att vara uppmärksam på när barnet liksom söker kontakt genom efterhärmningsförmågan med omgivningen. Det har att göra med att vi är som pedagoger uppmärksamma på den omgivning vi ger barnet. För här påverkar vi barn vare vi vill eller inte. För att utan reflektion efter hemma, och det vet ju varje förälder och varje lärare, alltså både det dåliga och det vi kan ha för bra, alltid i föremål för efter hemma. Därför säger nu Rebuschen, vi ska få in på det lite närmare, att det blir väldigt viktigt för lärarna och föräldrarna att vara klara över vad vi ställer till förfogande som är värt att efter hemma. För vi själva som vuxna människor finns en miljö för barnet. Det andra stadiet som nu vi förstår nu riktar uppmärksamheten på, det är ungefär den där tiden när vi kommer till skolan. Hur är det då som den unga människan söker kontakt med världen och försöker få ett förhållande till världen, och vi kan också säga kunskap om världen? Ja, i grund och botten är det genom att vilja och önska att uppleva vårt förhållande till världen genom sin upplevelse. Det är också någonting som jag tror att vi alla har lärt känna i alla möjliga faser och olika exempel. När barnen liksom tar del av någonting och vi märker på en gång, det är inte så att det sker via reflektionen, utan det är som någonting som står in omedelbart och som kommer till uttryck också många gånger. Att man uttrycker någonting av den där upplevelsen. Intressant, ett barn som ser på senhösten att de första snön börjar falla säger inte så här: mamma, jag har konstaterat att det börjar falla snöpinor. Utan säger: mamma, titta, det snöar! Man märker på en gång liksom att man är engagerad i det man ser. Man vill uppleva det man upplever. Vi ska gå in på de konsekvenserna som vi förstärker och utvecklar just för. Det här är just själva åldern när barnen ska ta del i den skolan och få en kontakt med världen. Därför säger vi förstärker i samband med pedagogiken, det är väldigt viktigt att undervisningen blir sådan att vi förmedlar stoppet till barnen, att det blir upplevbart. Vi ska gå in på det lite mer sedan. Jag vill ju först höra själva den här synen på människan. Nu kommer vi i en annan fas i detta, i den mänskliga geografin, när vi liksom tar mer och mer del av ett förhållande till världen och till omgivningen. Nu kommer vi till den fasen i skolan när vi inte bara blir förstå, utan vi vill förstå. Vi vill komma under kunden. Vi vill dissekera, vi vill penetrera, vi vill analysera. Och vi är kritiska. Här märker jag att vi kommer en helt annat förhållande till detta, liksom att få en kontakt med verkligheten. Inte genom att härma, inte bara genom att uppleva, utan verkligen komma under kunden. Och så menar du Burskanner, här måste undervisningen, själva sättet att undervisa, helt och hållet förändras. Vi måste få en annan attityd. Men nu ska jag inte dröja i första hand i undervisningen, utan följa ett ytterligare stycke i samband med utvecklingspsykologin. Vi vet att vi kommer till den kända tiden när människan börjar att mer och mer emancipera sig från sin omgivning. Det är det vi kallar för pubertetsåldern, som ju både har biologiska och fysiologiska, psykologiska följder och underlag alltså. Och det har ju då att göra med att den unga människan nu börjar att få avstånd ifrån världen. Det är alltså lite ordentligt kända saker. Men många gånger tar vi inte de här tingen riktigt på allvar. Vi vet att ungdomarna i 8:e och 9:e klass börjar få bli väldigt besvärliga och sorgliga och opponera och greja och sådär, och ställer till med alla möjliga problem i familjen och skolan och så vidare. Och lätt glömmer vi att vi själva har varit involverade i den här problematiken. För alla av oss har säkert inte varit tråkigt väluppfostrade barn, utan kanske sådana som på olika sätt har reagerat under den här tiden. Och vi vet också att den här tiden är utomordentligt kritisk.
Och man får också ta den här tiden på mycket stort allvar. Många människor är inte uppmärksamma på att vi under den här tiden har att göra också med i dessa krisartade situationer. Tillstånd som övergår också till sjukliga tillstånd. Vi har något som vi kallar för pubertetspsykosen. Det är en oerhört ansträngande tid i det mänskliga livet att gå igenom den här tiden som vi alla måste. Där vi emanciperar oss, vi ställer ensamma, vi är främlingar till att börja med inför omvärlden, inför våra föräldrar. Inte sant? Den tidigt, när vi genomskådar föräldrarna, inkonsekvensen i föräldrarnas sätt att prata och handla, lärarnas orättvisor och också kanske deras attityder att ha en attityd som om de visste att det är grund och inte helt. Inte vi genomskådar det nu snart kanske. Hela detta fält alltså, är idag och där är det främlingskap, ensamheten, var många gånger också ångest. Det här är ju det tid när vi skulle kunna också säga att det är den tid när det mänskliga jaget på något vis blir fattbart på den själv. Här är jag och där är det. Här är jag. Och ingen egentligen begriper sig på mig och alla mina problem. Ingen förstår mig. Här är jag ensam. Det är en kolossalt viktig tid i den mänskliga biografin. Och ni vet ju att det finns en möjlighet att jag ska säga bli kvar i den här tiden. Som är präglad av en slags egocentricitet. Du vet, säkert så är det en uttrycken från min ståndpunkt sett alltså. Som jag ser det. Centrerat till dem måste så vara. Kommer inte in. Vi hör till vår utveckling. Men nu kommer vi på det sakligt i sånt. Och då är det. Kan utvecklingen gå vidare så? Att den här kritik, detta betraktande, också kan vända sig mot mig själv. Det vill säga att jag inte bara tittar på världen, utan nu börjar betrakta mig själv. Och kanske kommer underfund med att jag är i grund och botten i många fall en mycket stor egoist. Genom mitt handlingssätt kommer jag gång på gång i situationen att jag inte bara sårar mina medlemmar utan gör dem helt enkelt illa. Det är nog vår sak. I den mån, vi upptäcker det, i den mån denna utveckling som vi studerar nu, utvecklingsfasen i den mänskliga själen, i den mänskliga psyket. Och det är just den fasen, och den lägger nu i vår stjärna, kolossalt stor vikt att vi uppmärksammar. Nämligen den fasen när människan utgår ifrån denna egoistiska, hon gör alla saker till sina egna. Viktigt. Hon individualiserar. Men nu, att hon också kan betrakta sig själv. För det är ju förutsättningen för att vi ska kunna utveckla vad då? Ja, det vi kallar för oegoism. Nämligen sant intresse för medmänniskor, för omvärlden, ansvar. Det hänger ihop med det. Nu är det ju så att de här sakerna, och jag märker det så kolossalt ofta, när det kommer besök i seminariet och vi börjar tala om det mänskliga jaget. Och då märker jag att nu måste man vara mycket, mycket försiktig. För att vi talar i allmänhet om det mänskliga jaget. Och ni helt förstår det ur den egoistiska synpunkten. The self-made man. Jaget. Den som har med sina egna händer gjort någonting alltså. Länge det stora amerikanska idealet. Och vi börjar ju snart att genomskåda
att det ser mig män är ofta den största egoisten. Den nämligen som med sina armbågar har klättrat upp och pressat ner andra fram mot sin karriär. Och så tänker vi väldigt ofta om det mänskliga laget. Och har inte blickpunkten också riktat på, och det riktigt är så, inte blickpunkten riktat på den förmåga när människan självklart genomskådar denna sida i sitt nästa. Ja, vi borstar en kallat, man kan kalla det på många olika sätt. Han har bland annat kallat det för födelsen av det högre laget. Nu vet ni, och ni är säkert mycket mer orienterade än vad jag är, i åtskilliga skolor inom behaviorismen, som ju säger så här, i grund och botten är ändå människan endast ett resultat av arvsfaktorerna och den påverkan som miljön har givit miljöfaktorerna. Och det här kravet om det mänskliga laget som någonting skapande kreativt, det är egentligen bara en endaste funktion. Och jag har ett intryck av att vi egentligen är mycket påverkade av den synpunkten. Och det är ju sant att vi väldigt mycket är egoister. Men vi måste se möjligheten av detta att människan kan förändra sig själv. Här kommer vi in på en mycket intressant sak i Rudolf Steiners utvecklingspsykologi. För han tar nu mycket stor vikt i detta. Och det är följande. Intressant, idag talar vi väldigt mycket om den kreativa människan. Den skapande människan. Men vad menar vi med den skapande människan? Är det inte så att en av de första centrala erfarenheterna som var en av oss kan ha, oberoende om han är begåvad som sångare eller målare eller författare, konstnär, för man sammanför ju hela detta kreativa ofta med den konstnärliga verksamheten. Oberoende om han nu är, har kontakt med något av dessa konstnärliga skapande material, är det inte så att var och en anar nu att vi kan vara kreativa, skapande. Det vill säga ha kraft, ha förmåga att bearbeta, omarbeta det material. Jag citerar det, material det vi har fått genom arv och miljö. Och sen här kommer vi in på hela den här stora frågan om den personlighetsutvecklingen och samtidigt frågan om i vad mån personen på samma gång är samhällsomskapande. Beredd att omskapa, förändra samhället. Jag ska återkomma till det. Och vill ni bara dröja vid den här erfarenheten av människan i den här utvecklingspsykologin. Jag vill gärna ta ett par exempel som på något vis belyser det här problemet. När man börjar att upptäcka sin egen egoitet. Och börjar ana att man kanske har andra uppgifter i livet. Jag tar några små utdrag ur den stora samling av brev som jag får till Rudolf Steiner-seminariet av sökande seminarister som söker. Ofta skriver de bara lite kort att de vill komma till seminariet. Men ibland händer det att det kommer med små utdrag, biografiska notiser eller vad jag ska kalla det. Jag tar ett par sådana här för att belysa just den frågan. Här är nu bara en liten del i ett brev. En som skriver så här, min ledstjärna är inte längre den konventionella ambitionen att få en position i den borgerliga hierarkin som är så hög som möjligt enligt mina intellektuella förutsättningar. Vi människor är och förblir liksom omgivna av ett tjockt glas, och det värsta tillståndet är när glaset blir till en spegel så att vi enbart ser oss själva i vår obehärdiga egoism. Men här är det tydligen en ungdom som har gått igenom, och det framgår av brevet alltså, för övrigt, en oerhört innovativ samband just med den här fasen i hans biografi. Och ta ett annat, nära kandidat. Detta hopplöst intellektuella och passiva inlärande kunde inte hjälpa mig att komma till rätta med mina egna problem. Än mindre då att kunna skapa en människa av mig som kunde stå till tjänst för andra. Men aldrig gjorde att skapa en människa av mig. Vara kreativ i förhållande till mig själv så att jag kunde göra någonting för andra. Men det här är en helt annan biografi än en pojke som många år har sökt olika okulta vägar, alltså mediterat och vandrat och varit i Indien, varit tillbaka i Danmark och sökt sig tillbaka för att hitta en guru i Indien. Och under väldiga uppoffringar genom att samla pengar och så är han för andra gången i Indien och i Himalaya. Och så skriver han så här. En afton efter 6 dagars uppehåll i ashramet gick min heltagelse upp för mig. Jag sa till mig själv, här sitter vi nu, 1000 kilometer från Danmark i en öde bergstrakt. Du har lämnat vänner och släktingar, allt som vandrar, bara för att söka egoistisk och kult tillfredsställelse. Här sitter vi bland människor som inte behöver det. Men på ett annat plan. Är det här? Jag har velat arbeta för att komma bort från min egoistisk och min egocentricitet. Velat finna något att göra för andra. Men inte för min skull, utan bara för hjälpen. Men jag tror att ni märker i de här uttalandena att det ligger en slags sentimentalitet. Det är verkligen en erfarenhet, en upplevelse. Det är med det några notiser och några synpunkter som berör den här frågan om utvecklingspsykologi. Nu ska jag vilja få ett steg vidare. Jag är övertygad om att väldigt många av er känner till den allmänna målsättningen som vi har för grundskolan. Som den är formulerad i Lgr 69. Det är inte alla som tar den väldigt lite på allvar, men i alla fall är det där formulerat som de övergripande målen i vår pedagogiska verksamhet. Nu ska det vara att hjälpa de unga människorna att utveckla fria, skapande, kreativa människor, kapabla att bilda, skapa sina egna omdömen, det vill säga genomskåda i vad mån man hanterar, skapa egna omdömen, utveckla ansvar och socialt intresse. Och nu märker vi, hur ska vi kunna göra det om vi inte har en utvecklingspsykologi som tar på allvar att varje människa bär i sig möjligheten att kunna komma till den erfarenheten där hon förlöser sin egoitet och utvecklar altruism eller livsvillighet. Har vi inte en psykologi, har vi inte så att säga en insikt om att detta finns i varje människa? Hur ska vi då kunna undervisa mot den målsättningen? Om vi har den målsättningen, men undervisar sedan i praktiken efter en innerst behavioristisk syn alltså. Ja, då går jag ju vid sidan av målet. Så tillvida med det och har jag försökt att också skildra i anslutning till professor Ahlströms och hans medarbetares arbete det han då kommer fram till att kunna konstatera att Waldorfskolan har samma övergripande målsättning och tycks ta den egentligen tonen allvar än lite många andra rollgrupp. Nu är det en sak till, och jag hoppas att jag inte tröttar er allt för mycket med de här sakerna innan jag kommer in på mera konkreta ting. Och det är grund och botten tror jag också en allvarlig sak. Och det är frågan om kunskapssynen som avsnittet formulerar. Kunskapssynen bakom pedagogiken. Då säger han ju då, och nu repeterar jag vidare alltså ett par saker jag sagt tidigare. Det lilla barnet, kunskapen, nu använder jag mitt tid i kunskapen. Det vill säga, får erfarenhet om världen och sig själv genom efterhärvning. Det största, naturligtvis i det andra faktologer, men i huvudsak, efterhärvning. På så sätt kunskapen det lilla barnet. Inte genom att överleva, utan genom att handla efter, göra efter. Så, i vilje liv, gör efter, handlar efter. Det här för honom. I den nästa fasen, kunskaperna genom att uppleva. Genom att uppleva. Ni märker, mycket mera använder jag min känsla, min upplevelseförmåga som kunskapsorgan. Jag erfar via upplevelsen. Via känslan. Och därför är det också lite grann via sympati och antipati som ni kan märka hos små barn väldigt tidigt också. Och nu kommer nästa fas, och det är den här kunskapen genom att undersöka. Genom att penetrera. Genom att se logiska saker, orsak, verkan. Nu använder jag mycket högre barn, förstånd, mitt tänkande, det är det som är mera engagerat. Jag vill förstå, jag vill kunna penetrera till. Och nu kommer vi till det egentligen ganska självklart för oss. Nu kommer vi till en viktig sak, och det är den som Ahlström också riktar uppmärksamheten på. Han säger så här, i vår kunskapande, i den moderna, naturvetenskapliga kunskapsmetoder som vi egentligen använder på alla håll genom psykologin. Kommer vi nu till ett bestämt problem. Nämligen, vi är klara över att vi kan kunskapa över allting som går att mäta och väga. Vi fullföljer egentligen Galileis gamla teorier, mät och väg allting som går att väga och mäta. Och översätt allting annat till mät och vägbara värden som inte går att mäta och väga på skolan. Nu vet vi att det här är ett stort problem. Därför att vi blir mer och mer uppmärksamma på att det vi kallar för vår verklighet, det som vi kallar för vår verklighet, som vi lever med som människor i livet, inte bara innehåller kvantitativa värden. Kvantitativa människor, utan det finns också kvalitativa. Allt som har att göra med etiska, estetiska, för att vi bara tar det. Livet är fyllt av realiteter som vi menar är realiteter i livet, som inte låter sig omedelbart vara mycket. Det är många som, låt mig ta ett par exempel liksom av några som verkligen har jobbat med det här, alltså, som har stått själva mitt inne i den med och vägbara naturvetenskapen. Alltså, jag tar ett par uttalar först ett par av Walter Heitler. Han har varit i Stockholm och Uppsala och hållit en del föredrag och sysselsatt väldigt mycket i den här problemet. Och så säger han så här. Vår uppgift för framtiden, det är ett avsnitt ur föredragande i Uppsala för en del tiden. Vår uppgift för framtiden är klar. Låt oss gå vidare med vår vetenskap och låt oss gärna fara till månen om det är någon som tycker det är väsentligt. Men låt oss samtidigt vara klara över att det som kallas för vetenskap är en vetenskap och det som kallas för sanning är en partiell sanning. Den kvantitativa vetenskapen är inkapabel om att utforska kvalitativa värden. Och vi kommer inte ifrån att kvalitativa värden existerar. Det gäller att finna en väg där livet tas på allvar. Med syn på människan att endast definiellt och vägbarn i verklighet leder till att han inte bara tänker henne som en robot, utan hon blir så småningom som en robot. Alla mänskliga skikt, mänskliga, måste så småningom förtyna och människovärdigheten försvinna. Frågan, Venera, var på Venera, Patrola, måste nedtystas. Och frågorna är delvis nedtystade i en rationaliserad värld. Men då måste så mycket av dem nedtystas av en resande grupp som finns i människan. Låt mig ta en annan, ett kort citat av Werner Heisenberg. Han är ju nobelpristagare i fysik och en av de stora gubbarna som har arbetat med att höra det stora kapitlet i atomfysiken. Han ansluter genom det föredrag som han höll för ganska många år sedan, han är död nu, till Goethe. Och han säger så här: vi kommer ännu idag att lära av Goethe. Och vad är det att lära av Goethe? Att vi inte genom att överbetona ett organ, den rationella analysen, har att förtrycka andra. Att det än mer kommer an på att gifta verkligheten med alla organ som blir på tiden och att titta på dem. Att denna verklighet då också kommer att spegla det väsentliga, det fina, det sjuka, det sanna. Vi får ha med etiska kvaliteter som kvaliteter i vår verklighet. Och så säger man, må vi hoppas att detta kommer att lyckas i framtiden. Om det har lyckats vårt, om det har lyckats min generation. Nu är vi inne på det problemet som nu också Ahlström här i samband med bakgrunden till Waldorfpedagogiken kommer in på. Tiden räcker inte till för mig att gå ner ett halvår, men vad är det nu som är karakteristiskt för det vi kallar för den antroposofiska synen på kunskapandet? Det är det att vi märker att när det gäller etiska kvaliteter så finns det möjlighet att människan själv bråkar till ett instrument på vilket hon väger. Jag har en liknelse som någon har använt, att människan själv gör sig till ett instrument på vilket hon väger etiska diskriminering. Och med det kommer vi fridåskärde in på frågan, hur kan det gå till? Ja, det kan egentligen bara gå till att människan, från den utgångspunkt som jag nyss sa, genomskådande sin egen egoism, egocentricitet, börjar att bearbeta sig själv. Utveckla självkännedom och självuppfostran. Och det kanske inte det sker principiellt genom det inre livets hår. Att utveckla egenskaper i skolan. Börja öva. Vi övar, eller rättare sagt, vi utarbetar bättre och bättre mätinstrument. Lägger ner en utomordentlig stor kraft på att få dessa instrument mer och mer exakta. På samma sätt menar vi förstående att det är möjligt att genom det inre livets vård utarbeta oss själva som ett instrument, så att vi inte bara blir uttryck för tycken och subjektiva nycker i våra omdömen, utan har förmågan att successivt objektivera dem. Hela detta kapitel om det inre livets vård som en del i ett kunskapande som ligger inte in i etiska och estetiska och moraliska, alltså realiteten, det är naturligtvis ett fängslande kapitel.
Vi märker ju det att vi från början är och var vi så ängsliga i det att vi i när vi då bedömer saker och ting så säger vi så här, ja, det är hans personliga mening. Och alla sådana frågor har vi inte med i det att hänta sig. Ja, om typ och smak ska vi inte diskutera. Det är ingenting viktigt, det är bara subjektivt. Och frågan är i vad mån detta subjektiva nu då människor skulle ju i den kunskapsväg som han alltid är, som han kallar det för en antroposofisk kunskapsväg, där hela människan, som han tidigare säger, tas i anspråk som kunskapande organ. Han räknar då med att då måste människan jobba lite grann, måste utreda tankekonsten. Hon lär sig naturvetenskap, det lär man sig utomordentligt också genom naturvetenskap. Hon måste på samma sätt också bearbeta sitt känsloliv. Känslokontroll. Att hon inte bara flyger upp och ner sympatier, att hon ska kunna genomskåda. Hon ska också kunna genomskåda varifrån hennes impulser kommer till sitt handlande. Varifrån hon kommer att inte bara flyger in, utan att hon har till viss medvetande om varifrån hon kommer. Som går sedan vidare och låt mig bara för att göra det lite grann klarare på mig.